Mitt namn är Lars Wallgren och där är min slide. Jag gjorde en ny slide men jag har inte lagt upp den. Där står Trisoft också så att man ser varifrån jag kommer. Men anledningen till att jag är här idag, det ska jag tro bero på att jag skrev en liten artikel i tidningen Nätverk och kommunikation. Och den handlade huvudsakligen om grovt vad P2P egentligen är och hur man stoppar det på företag. Jag vet inte, hur ser det ut för er? Är ni huvudsakligen operatörer eller en IT-ansvarig på företag? Eller har ni något annat intresse av P2P som gör att ni kommer hit idag? IT-ansvarig på ett företag? Operatörer? Innehålls- eller upphovsrättsägare som är intresserade av hur man stoppar det på annat sätt? Är någon annan? Och övriga... och övriga intresserade... Ja, ganska spridd skara. Det är roligt. Som sagt, vi kan ta nästa slide. Är det där? Mm. Vad är ett P2P-nätverk? Ja, från början så var ju internet ett enda stort P2P-nätverk eftersom alla anslutna datorer både kunde leverera tjänster in i nätet och konsumera tjänster. En av de allra vanligaste P2P-nätverken som vi använder idag, det är SMTP som skickar e-post fram och tillbaka. En mailserver kan ju både skicka e-post och ta emot e-post. Så P2P är inte någonting som är nytt i sig. Även om man gärna tror det när man läser tidningen. Och som sagt, de vanligaste P2P-nätverken skulle jag säga är Windows-nätverken som man har i sina lokala nät. Det är DNS-en, för det är också i stora delar ett P2P-nätverk eftersom en DNS-server både får information från andra DNS-er och lämnar ifrån sig information. Som sagt, det här är det vi ska prata om idag. Och vi kommer gå igenom även topologier lite grann på P2P-nätverk och som sagt hur man stoppar det i ett företagsnätverk. Som jag sa tidigare så är det ju stor skillnad mellan en teknik som P2P och en tillämpning som filbytarprogram. Det är ju bara ett sätt att använda P2P-teknik. Och innan vi går vidare så tänkte jag, är det någon här? Jag förstår att ingen av er har någonsin laddat ner en fil med ett filbytarprogram. Men har ni sett det göras och vet så ni vet grovt hur det går till? Ja, ungefär hälften. Ja, men det är bra. Då kanske jag inte går igenom alla de mest grundläggande delarna om hur man söker och klickar och så här, utan det kan ni säkert upptäcka på egen hand i så fall. Som jag sa tidigare, det är ett P2P-nätverk utmärks av att båda parterna i överföringen är jämlika och att de både kan leverera och konsumera tjänster, och det har funnits länge. Men det som skiljer den nya P2P-nätverken, eller det man kallar P2P-nätverk som egentligen är filbytarprogram, det är ju det att man plötsligt exponerar en enorm mängd datorer och en förfärlig massa människor som inte tänker på problemen med upphovsrätt och säkerhet och bandbredd utan bara vill ha filer och filmer och musik. Och till min artikel så gjorde jag lite undersökning och det visar att det finns hundratals bokstavligen P2P-program, massor. Men det här är de mest kända, skulle jag säga utan tvekan. Det är möjligt att jag missat något känt som ni känner till, men det får ni leva med. Napster var det första moderna P2P-nätverket kan man säga. Det tog världen med en fantastisk storm och överraskning 1999. Skivbolagen var inte nöjda, men amerikanska college-ungdomar som laddade filer satte brand i trådarna, de var desto nöjdare. Napster var lite speciellt, eller är lite speciellt, för att det kunde bara ladda ner MP3-filer i någon praktisk mening. Det gick även att ladda ner andra filer, men det var ganska omständligt. Det unika med, eller det som utmärker Napster som tjänst, det var att man hade en central server. Och det gjorde det att den hade en stor katalog över alla filer och alla datorer som var anslutna. Så det gick väldigt snabbt att söka filerna och det gick ganska snabbt att få tag i filerna. Men i och med att det hade en central server så gick det också att stämma den som hade servern. Och det gjordes ett antal gånger och till slut stängdes tjänsten, så den är död och begraven nu. Nutella utvecklades av Nullsoft. Anledningen till att det heter Nutella, fast det stavas Gnutella, det är att de hade tänkt sig att lansera det här programmet med en GNU-licens. Och de här utvecklarna åt tydligen stora mängder av det här chokladsmörgåspålägget som heter Nutella. Så därför döpte de sitt program till Nutella. Det utvecklades av Nullsoft. Det är annars mest känt för att de tog fram MP3-spelaren Winamp. Nullsoft ägdes då i alla fall av AOL, och AOL höll på att gå samman med Time Warner. Och när AOL fick veta att Nullsoft hade publicerat ett program som ska kunna användas på ett sätt som påminner mycket om Napster, så drogs det in. Så det var publicerat på Nullsofts hemsida i ett par timmar. Men det hjälpte inte. En fri version utvecklades snabbt när väl anden var ute ur flaskan eller lampan. Och det som utmärker Nutella, det är att det inte har någon central server på det sättet som Napster hade. Utan alla servrar kontaktar varandra. Och det inser man ju att det går ju inte särskilt bra, eftersom de kontaktar varandra i serie. Och när svaren kommer tillbaka kommer de också tillbaka i serie. Och när man startar en Nutella-session, så skickar den först iväg ett ping till den noder, eller till de noder den känner till, och de skickar dem sen vidare. Och det här går ju inte särskilt långt, för man har en time to live-flagga i paketen. Så man kan inte nå ett helt Nutella-nät normalt sett när man är ansluten. Och det är också en dålig egenskap, och det är inte särskilt skalbart tack vare det. En annan orsak att det inte är särskilt skalbart, det är att noder med låg överföringskapacitet agerar flaskhalsar i nätet, eftersom alla datorer fungerar som gateway och går igenom. Direct Connect är, kan man säga, ett privat Napster. Man kan sätta upp sin egen Direct Connect hub ganska enkelt. Och de som äger hubben kan sätta upp villkor för vilka som får ansluta sig till en Direct Connect hub. Oftast så är det antal megabyte man vill dela ut och andra saker. Och man kan också ha ett tema runt sin Direct Connect hub. Det finns många olika teman. Jag ska inte gå in på alla, men ja, klassiska filmer och annat har jag sett. Och i och med att det har en ganska väl utbyggd chattfunktion, så har det utvecklats ofta till att bli mera en community än bara anonym fildelning som man ser i Kasa till exempel. Så folk känner varandra lite bättre i en Direct Connect community. Men de använder ganska flitigt, eller de använder broadcast ganska flitigt i protokollet, och det gör det att det skalar inte särskilt bra över 1000 användare. Så, och de vanligaste klienterna, det är Neomodus och DC++ som är ett open source projekt. Fasttrack eller Kasa är nog den klart vanligaste tillämpningen när det gäller de här P2P-nätverken. Det är utrustat med spyware som gör att de skickar annonser och kollar vad du gör och allt möjligt hemskt. Usch. Sen så har de också ett poängsystem som gör att ju mer man låter andra ladda från en själv, ju mer kan man ladda ner tillbaka. Men det fungerar inte särskilt bra, därför att folk har hittat sätt att ta sig runt det poängsystemet så att man alltid har full poäng själv utan att låta någon annan ladda från en själv. Så ja, inte ens bland tjuvar finns det heder, kan man säga. Men det som gjorde att Fasttrack eller Kasa blev så väldigt populärt, det är det att det är en väldigt användarvänlig tillämpning. Man behöver inte vara dataingenjör eller ens intresserad av raketer för att få snurr på sin Kasa. Det andra är att de var väldigt tidigt ute med en hybrid topologi som gör att man får en mycket bättre skalbarhet än vad Nutella har till exempel. Freenet är ett väldigt fräckt nät. Det passar egentligen inte in här då, men jag tar upp det ändå för att de använder peer-to-peer-teknik. Det är ett nätverk som är tänkt att göra det omöjligt att censurera information på nätet, så att i diktaturer och liknande ställen där myndigheter kan ha synpunkter på dels vad man publicerar och dels vad man läser, så ska det vara omöjligt att ta reda på vem som publicerar vad och vem som läser vad. Det ska också vara omöjligt för en tredje part att radera filer ur nätet. Och det är ju en väldigt bra i en diktatur att det finns sånt. Vi ska prata kort om några olika topologier. Den första är den helt distribuerade. Sen har vi den med central server. Och så har vi hybridtopologierna. Vi har kort berört dem redan. Fördelarna med en helt distribuerad topologi, det är att den är väldigt enkel. Den är väldigt robust. Man behöver inte oroa sig. Försvinner en nod ur nätet, så är det ingenting som påverkar stabiliteten i nätet i stor utsträckning. Nackdelarna är naturligtvis att det har en fantastiskt dålig skalbarhet. Om man ökar upp den här time to live som paketen har i ett sånt här nätverk, så kan man råka ut för att man får överföra flera gigabyte för en enkel sökning, eftersom det skickas mellan varje nod hela vägen, både fram och tillbaka. Tidiga versioner av Freenet och Nutella använder det här systemet. En centraliserad topologi, det är sånt som Napster använder. Den är ju oerhört mycket mer effektiv eftersom man har en central punkt som indexerar upp de noder som ansluts. Nackdelarna är att den är väldigt känslig för störningar. Om den centrala servern av någon anledning slutar att fungera, så försvinner nätet, det upphör att existera. Noden har ingen möjlighet att kontakta varandra. Och det var ju det som hände med Napster, och det händer överhuvudtaget i sådana nätverk. Direct Connect är ju som sagt en mellanvariant. Hybridtopologin som Casa och senare versioner av Nutella använder är betydligt mer robust och skalbar. På Casa-språk kallar man det för supernoder, och Nutella kallar det för ultra peers. De indexerar upp de noder som ligger bredvid varandra, och det är framförallt noder som har bra överföringskapacitet som får det här uppdraget. Och det gör det att man får en mycket större räckvidd i ett sådant nätverk och mycket bättre överföringskapacitet. Nackdelarna är att även om det är bättre räckvidd, så får man inte en fullständig täckning av sitt nät. I Napster-fallet så indexerar man upp alla filer och alla användare har tillgång till alla filer. Så är inte fallet i en hybridtopologi. Det som var egentligen fokus i min artikel, det var inte så mycket hur man använder Casa eller liknande program för att ladda ner MP3-filer. Det var mer fokus på hur IT-avdelningar drabbas av P2P och vad man kan göra åt det. De främsta riskerna med P2P, det är spyware, adware och malware. Det vill säga program som spionerar och annonserar och introducerar onödiga hot i nätet. Man vet ju inte exakt vad det är för kod man kör i sitt nät när man kör ett P2P-program. Det sprids också en del maskar genom de här chattfunktionerna som finns även i Instant Messenger-programmen. Och användare som laddar ner program via nätverken och startar dem på sin dator är oftast inte de mest skickliga, och det är hemskt lätt att de introducerar trojaner och virus den vägen. Ett annat stort problem för vissa företag kan vara att man exponerar känslig information. Om man söker på outlook.pst så hittar man faktiskt människor som har publicerat sin inbox i Outlook ut på internet. Och det inser man ju att det, även om det kanske inte är hela världen, så kan det nog hända att det inte är så bra. Och likadant söker man efter patent eller confidentiality eller något annat, så dyker det upp filer som uppenbarligen inte borde vara där. Jag hittade känsliga dokument där folk hade sökt jobb och det fanns hälsouppgifter och allt möjligt som folk faktiskt hade lagt ut på ett P2P-nätverk. Sen det som de flesta företag retar sig mest på av allt, det är ju den här enorma bandbreddskonsumtionen som ofta blir resultatet när man kör P2P. Och särskilt om det är många som kör P2P. Och sen så kommer vi nog få veta mer om eventuella intrång i upphovsrätt. Det tror jag vi kan vara lugna för, eller hur? Ja. Och hur stoppar man då P2P-nätverken i sitt företag? Ja, det mest uppenbara, det är ju att blockera de portar som körs. Det andra är att man kan använda traffic shaping så att man bestämmer att en nod inte, eller en dator i nätverket får inte använda mer än en viss mängd bandbredd innan man börjar antingen strypa bandbredden eller ta kontakt med den användaren som faktiskt sitter och kör det här. Det tredje sättet är att filtrera trafiken, det vill säga inspektera den och se, är det här P2P-trafik, då tar vi bort den. De flesta nya brandväggar av bättre kvalitet hanterar det. Det fjärde alternativet, det är ju att man instruerar sitt antivirusprogram eller sitt CA Unicenter eller motsvarande att aktivt leta upp de här klienterna och radera dem från användarnas hårddiskar. Är det ett företag och policyn säger att man inte ska köra P2P, då finns det ju ingenting som hindrar att man raderar det. Men det bästa sättet som jag tror är att stoppa P2P, det är att informera användarna och utbilda dem. Därför att blockera portar har visat sig att det hindrar användare mellan en timme och en månad innan de lär sig att det går att ställa om portnumret i sin Direct Connect eller sin Casa. Och det beror på, har man duktiga användare, då är de ute igen inom en timme. Annars så tar det lite längre tid tills de lär sig det. Så att tekniska hinder är oftast bara tillfälliga lösningar. Och vad värre är, om man inför tekniska hinder i konflikt med användarna, så kommer de sätta igång att börja gå runt hindren istället för att arbeta. Och det inser vi med ju alla, att det är mycket roligare att försöka gå runt dataavdelningens ansträngningar än att sitta och arbeta för fullt. Så man får en väldigt stor förlorad produktivitet i en organisation om man inte utbildar och talar om för användarna att dels det är emot företagets policy, och den som gör det åker dit kommer att få efterräkningar. Ja, det var egentligen det jag tänkte gå igenom om peer-to-peer. Är det, har några frågor?